Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är torsdagen den 27 augusti år 1992. Orkanen Andrew har precis ödelagt delar av USA och stormigt väder är nu på väg in över staden Tupelo i Mississippi. 13-åriga Lee Ochi lämnas själv hemma medan hennes mamma Vicky åker iväg till jobbet. Men bara någon timme senare drabbas Vicky av en orolig känsla eftersom Lee inte svarar i telefonen. Hon bestämmer sig därför för att bege sig hemåt igen och möts då av blodspår runt om i huset och tydliga tecken på att en våldsam kamp ägt rum. Men däremot finns inga spår av Lee.
Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan så har det ju faktiskt återigen blivit dags för oss att prata om ännu ett olöst fall. Nämligen det oerhört märkliga försvinnandet av 13-åriga Lee Ochi som ägde rum i augusti 1992.
Ja, och när det gäller just försvinnanden så finns det ju såklart alltid en hel del information och olika teorier om vad som kan ha hänt. Och framförallt vem eller vilka som kan tänkas ligga bakom det hela. Men i just det här fallet känns det faktiskt som att det finns ovanligt mycket rykten och spekulationer som florerar där ute. Så det har ju definitivt varit lite av en utmaning att försöka skilja på vad som är fakta och vad som är rent av hittepå.
Ja, och det verkar ju som att mycket av den här obekräftade informationen som finns där ute kommer från personer som bor i eller i närheten av Tupelo och därför anser sig sitta på lite insiderinformation som de gärna delar med sig av. Men vi har i alla fall försökt att hålla oss till mer faktabaserade uppgifter, även om vi såklart också kommer att ta upp vissa av de rykten och obekräftade teorier som förekommer i det här fallet. Men vi tar helt enkelt och sätter igång direkt här.
Lee Marine Ochi föddes i delstaten Hawaii i USA den 21 augusti 1979. Hennes föräldrar var Donald Ochi och Vicky Felton, som båda två var anställda inom den amerikanska armén och träffades när de tjänstgjorde samtidigt i Kalifornien. De gifte sig sedan år 1977 och ungefär 2 år senare föddes Lee på ett militärsjukhus i staden Honolulu. Donald och Vicky uppges ha haft ett relativt bra förhållande, men med tanke på att de båda arbetade inom det militära så var de såklart ifrån varandra väldigt mycket. Så dessvärre varade inte deras äktenskap speciellt länge och Donald och Vicky gick till slut skilda vägar år 1981, alltså när Lee var ungefär 2 år gammal. Efter det här blev Donald stationerad för tjänstgöring i Tyskland och han bodde sedan där under större delen av Lees uppväxt. De hade dock en fortsatt kontakt med varandra, även om han såklart bodde väldigt långt bort. Enligt uppgift ska Lee i några tillfällen ha hälsat på sin pappa i Tyskland och utöver det pratade de i telefon 1 eller 2 gånger i månaden. Men mamma Vicky tog över själva vårdnaden av Lee och de flyttade sedan till staden Tupelo som ligger i delstaten Mississippi. Så de stannade alltså kvar i USA och det var där Lee växte upp och gick i skolan. Vicky gifte senare om sig med en man vid namn Barney Yarborough och hon tog då också hans efternamn och blev då istället Vicky Yarborough. Men familjen bodde som sagt i Tupelo som under 90-talet hade en befolkning på ungefär 30 000 personer. Den här staden anses ofta vara lite av en industriell, kommersiell och framförallt kulturell hubb i Mississippi. Tupelo har också en stark koppling till amerikansk musikhistoria och är till stor del en välkänd stad eftersom att självaste Elvis Presley föddes där. Men Vicky, Barney och Lee bodde i alla fall tillsammans i ett hus som låg på adressen Honey Locust Drive och mer exakt nummer 105. Det här huset var beläget precis i slutet av en gata med massa andra närliggande bostäder och på andra sidan huset låg ett stort skogsområde. Generellt ansågs Tupelo vara en trygg och säker stad och en av anledningarna till att Vicky valde att flytta dit från första början var på grund av att hennes föräldrar, alltså Lees morföräldrar, bodde där. Men nu tänker jag att vi tar och hoppar fram till år 1992, alltså när Lees försvinnande ägde rum. Under sommaren det här året så valde Vicky och Barney att separera och gå skilda vägar. Han flyttade då ut och därefter bodde Vicky och Lee kvar själva i huset. Den 21 augusti 1992 så fyllde Lee 13 år och blev därmed officiellt tonåring. Som person beskrivs Lee ofta som en väldigt kärleksfull, smart och rolig tjej. Hon älskade verkligen djur och framförallt hundar och hästar. Vid flera tillfällen uppges hon bland annat ha erbjudit grannarna i området och hjälpa till att tvätta deras hundar i utbyte mot ett par dollar. Så hon beskrivs ha varit ganska så social och utåtriktad gentemot deras grannar och andra boende i området. Lee uppges också ha varit väldigt bekväm med att prata och umgås med vuxna. Däremot ska hon dock ha varit lite mer reserverad och tillbakadragen när det gällde kontakter och relationer med ungdomar i hennes egen ålder, som exempelvis i skolan. Hon ska inte ha haft speciellt många vänner och beskrivs ofta som en ganska så blyg tjej. Och det finns lite olika information om den här detaljen, men enligt vissa källor ska Lee vid tidpunkten för försvinnandet ha haft en jämnårig pojkvän vid namn Jordan Morse. Oavsett vad deras relation faktiskt var till varandra så har han i alla fall inte haft någon större roll i det här fallet och det har aldrig någonsin funnits misstanke om att han på något vis skulle ha varit inblandad i själva försvinnandet. Men nu var det ju som sagt slutet på augusti månad och Lee hade precis firat sin födelsedag. Skolans hösttermin hade inte börjat än och de allra flesta barnen och ungdomarna i Tupelo passade därför på att njuta lite extra av den sista tiden av sommarlovet. Sen kom den dagen då allt skulle komma att förändras för den här lilla staden och dess invånare, nämligen torsdagen den 27 augusti 1992. För då skulle Tupelo bli känt som platsen för Lee Ochis oförklarliga och omtalade försvinnande. Vid den här tidpunkten hade stora delar av USA precis drabbats av orkanen Andrew som ansågs vara en av de värsta naturkatastroferna som inträffat i landet fram tills dess att orkanen Katrina slog till 2005. Under orkanen Andrew så miste 65 människor livet, hundratusentals människor blev hemlösa och all förstörelse som orkanen förde med sig orsakade runt 25 miljarder dollar i materiella kostnader. De värst drabbade områdena var delstaterna Florida och Louisiana, men även ögruppen Bahamas fick känna på kraften av orkanen Andrew. Och när den här orkanen väl närmade sig Mississippi så hade den lyckligtvis hunnit lägga sig en hel del och bestod då till större delen mest av kraftiga stormar. Men de här händelserna hade såklart satt skräck i hela landet och det fanns fortfarande en viss oro bland invånarna i Tupelo. Så folk var helt enkelt lite på spänn överlag, vilket man såklart kan förstå. Enligt Vicky så ska Lee ha varit väldigt rädd för oska och oväder och på grund av det här så ska de ha sovit i samma säng under natten till 27 augusti. De vaknade sen upp till en stormig och regnig morgon när väckarklockan ringde vid ungefär 6:45. Därefter har Vicky beskrivit att de åt frukost tillsammans och att de då pratade om den kommande skolterminen som närmade sig. Efter det ska Vicky ha åkt iväg till jobbet vid ungefär 7:40. Och vid det här laget arbetade hon inte längre inom armén utan hon var anställd på företaget Leggett & Platt som tillverkar olika elektriska komponenter. Lee däremot hade ju fortfarande sommarlov men hon skulle senare den här dagen bli upphämtad av sin mormor som bodde precis i närheten. De två hade nämligen planerat att gå på ett öppet hus som arrangerades av hennes skola Tupelo Middle School. Därefter hade Lee blivit lovad att de skulle äta middag tillsammans på restaurangen Taco Bell. Så Vicky åkte iväg till jobbet runt 7:40 Och planen var då att Lee skulle vara själv hemma ett par timmar tills dess att hennes mormor kom och hämtade upp henne. Och även här verkar det finnas som två olika läger kring vad som faktiskt stämmer och inte. För väldigt många källor uppger nämligen att det här var allra första gången som Vicky hade lämnat sin dotter ensam hemma under en längre period. Till stor del på grund av att Vicky själv ska ha sagt att det var så. Sen finns det en hel del andra källor som uppger att det här inte alls var första gången som Lee var själv hemma. Och att hon ska ha varit det väldigt många gånger innan just den här dagen. Men oavsett vad så ska hon i alla fall ha lämnats ensam i huset just den här morgonen. Som man kan förstå ska Vicky då ha varit lite orolig över det här med tanke på att det dessutom låg storm i luften och hon visste att Lee tyckte att det var obehagligt. Det dröjde därför inte alls länge efter att Vicky hade åkt till jobbet innan hon bestämde sig för att ringa hem och kolla till sin dotter. Och på den här tiden hade det inte hunnit bli speciellt vanligt med caller ID eller nummerpresentatör, så det var ju därför omöjligt att veta vem som ringde på hemtelefonen. Därför hade Lee och Vicky hittat på ett eget system som de brukade använda sig av för att Lee skulle veta att det var just Vicky som ringde och att hon därför skulle svara i telefonen. Det här systemet ska ha gått till som så att Vicky först ringde upp en gång och lät signalen gå fram två gånger. Därefter la hon på och ringde upp igen direkt efter och på det viset förstod Lee att det var hennes mamma som ringde. I det här fallet är det dock väldigt många som ställer sig frågande till faktumet att de hade ett eget ringsystem om det nu var så att Lee aldrig tidigare hade lämnats hemma själv innan just den här dagen. Och det här kan ju såklart verka lite konstigt. Men samtidigt kunde ju Lee eventuellt ha varit själv hemma med exempelvis en barnvakt eller sin mormor tidigare och då fortfarande velat veta om det var just Vicky som ringde. Eller så finns ju möjligheten att de hittade på det här systemet precis innan eftersom de hade planerat att Lee skulle vara själv hemma den här morgonen. Men klockan var i alla fall runt 7:50 när Vicky kom fram till jobbet. Hennes arbetsplats låg alltså inte speciellt långt hemifrån eftersom det bara tog runt 10 minuter att köra dit. Redan vid 8:30-tiden ska Vicky sen ha bestämt sig för att ringa hem och kolla till Lee eftersom hon hörde på radion att vädret var på väg att förvärras i området. Vid det här laget hade ju Lee alltså bara varit själv hemma i mindre än en timme. När Vicky ringde hem så använde hon det här speciella systemet med ringsignalerna, men när hon ringde upp den andra gången fick hon inget svar, vilket såklart var väldigt oroande. Vicky försökte sen ringa upp igen, men återigen fick hon inget svar. Hennes oro växte sig nu allt starkare och hon bestämde sig därför för att åka hem igen för att säkerställa att allt var under kontroll. Och som sagt var det ju inte en speciellt lång bilfärd så hon kom sen hem igen runt 9:15 den här morgonen. Något av det första som Vicky noterade när hon kom fram var faktumet att garagedörren var öppen och att lampan inne i garaget var tänd. Hon gick sen fram till ytterdörren som var olåst och väl inne i huset började hon ropa på sin dotter. Men Lee svarade inte och när Vicky kom in i hallen insåg hon direkt att någonting fruktansvärt verkade ha ägt rum inne i huset. I hallen fanns det nämligen blodfläckar på väggarna och en pöl av blod på golvet. Vicky noterade sen ännu fler spår av blod på bland annat en av dörrkarmarna och i badrummet. Hon fortsatte sen i ren panik och leta efter sin dotter men kunde inte hitta henne någonstans. Därefter valde hon att ringa till polisen och larmsamtalet från Vicky kom in runt 9:00 den här morgonen. Hon anmälde då Lee försvunnen och förklarade att hon hade hittat blod på flera platser runt om i huset. De tog såklart det här samtalet på största allvar och agerade direkt genom att skicka assistans till bostaden. Polisen kunde inom kort konstatera att det inte fanns några som helst tecken på att någon hade brutit sig in i bostaden. Men däremot var det ju uppenbart att någon form av våldsam kamp hade ägt rum inne i huset. Enligt uppgift ska blodspåren i hallen ha lett ut genom vardagsrummet mot en dörr på baksidan av huset. På dörrkarmen som ledde in till Lees sovrum hittades också en blandning av blod och hårstrån, vilket enligt polisen indikerade att någon, troligtvis Lee, hade slagit i huvudet där. De misstänkte dessutom att det hade varit en ganska ordentlig smäll med tanke på mängden blod. Själva placeringen av blodfläckarna ska också ha matchat den här teorin ganska väl eftersom att Lee var ungefär 147 cm lång och placeringen av blodet på dörrkarmen var vid ungefär 152 cm höjd. I närheten av den här dörrkarmen utanför Lees sovrum så hittades dessutom en till, något mindre, pöl av blod. Enligt polisen var blodet som hittades runt om i huset fortfarande väldigt färskt när de anlände till platsen. Och deras teori var därför att vad det nu än var som hade hänt så hade det troligtvis inträffat tidigare samma morgon. Och med tanke på att Lee bara hade varit själv hemma i ungefär en timme innan Vicky kom tillbaka innebar ju det att allt det här måste ha ägt rum inom en väldigt kort tidsperiod. Så redan vid den här tidpunkten började det här fallet att kännas otroligt märkligt. Fynden runt om i huset fortsatte sedan att förbluffa och förvirra polisen. Inne i Lees sovrum hittades nämligen hennes nattlinne och BH i tvättkorgen och båda två var blodiga. Enligt uppgift ska blodfläckarna på nattlinnet ha indikerat att blodet hade droppat uppifrån och neråt på tyget, så exempelvis från en huvudskada eller liknande. Enligt Vickys utsaga så hade Lee dessutom haft på sig det här nattlinnet under morgonen innan Vicky åkte iväg till jobbet. Så en väldigt intressant fråga i det här är ju därför om det var Lee själv som tog av sig de här plaggen och placerade dem i tvättkorgen, eller om gärningsmannen hade gjort det av någon anledning. I badrummet som låg i närheten av Vickys sovrum noterade polisen en väldigt subtil rosafärgad vätska på bänken vid handfatet. Det skulle senare visa sig att det fanns spår av blod på den här ytan och polisen trodde därför att gärningsmannen hade försökt städa upp efter sig och tvätta bort blod i handfatet. De hittade däremot ingen trasa eller handduk som eventuellt kunde ha använts för att torka upp blodet med. Polisen försökte sedan utreda om några specifika föremål saknades från bostaden. Och Vicky uppges ha varit en väldigt ordningsam och noggrann person och hade därför väldigt bra koll på att saker låg på sin rätta plats i hemmet. Hon flaggade därför för polisen att det var en del saker som verkade ha försvunnit. Bland annat handlade det om Lees glasögon, skor och en sovsäck. Något annat som hon uppgav som saknat beskrivs på lite olika sätt beroende på källa. Men det ska i alla fall ha varit någon form av underkläder eller shorts som Lee hade fått i present när hon fyllde år bara några dagar tidigare. Vicky ombads också att beskriva Lees utseende. Hon förklarade då bland annat att hennes dotter hade blont hår och nötbruna ögon. Hennes vänstra öga skelade en aning och båda hennes öron var piercade. Utöver det hade hon oftast på sig sina glasögon, det vill säga samma glasögon som nu var försvunna. Polisen började sedan att söka igenom området runt omkring huset och alla närliggande fält- och skogsområden. Man tog dessutom in polishundar för att hjälpa till i sökandet. Men på grund av stormen från orkanen Andrew så var det extremt dåliga väderförhållanden, vilket dessvärre gjorde det nästintill omöjligt för de här hundarna att kunna upptäcka någon lukt. De här omfattande sökinsatserna pågick sedan i flera dagar efter hennes försvinnande, men inga spår av Lee syntes till. Dagen efter försvinnandet ringde Vicky till Lees pappa Donald för att berätta vad som hänt. Men i det här samtalet ska hon i princip bara ha sagt att Lee inte var hemma och att hon inte kunde hitta henne. Enligt uppgift ska hon inte ha nämnt någonting alls om att det fanns blod i hemmet och att polisen misstänkte att en våldsam kamp hade ägt rum. Donald ska därför ha svarat att de borde börja med att ringa runt till Lees vänner och skolkamrater eftersom hon troligtvis var med någon av dem. Det ska sedan ha dröjt flera dagar innan Vicky ringde upp Donald igen och då inkluderade alla detaljer om blodet och hur hemmet hade sett ut när hon upptäckte att Lee var borta. Vid den här tidpunkten var inte Donald stationerad i Tyskland längre utan han bodde då i delstaten Virginia. Så när han väl insåg allvaret i situationen åkte han så fort han kunde till Tupelo för att hjälpa till i sökandet efter sin dotter. Han stannade sedan kvar där i ungefär en månad och spenderade då dag och natt med att leta efter Lee tillsammans med en grupp volontärer. Donald hade också gift om sig vid det här laget och även hans nya fru Kathy deltog i sökandet efter Lee. Parallellt med det tidigare skedet av sökinsatserna så skickade polisen också iväg blod från brottsplatsen för forensisk analys. Och på den här tiden, alltså precis i början av 90-talet, så var ju DNA-teknik fortfarande ett relativt nytt och outvecklat verktyg jämfört med vad det är idag. Så det enda de kunde få fram var att blodet som hittats på flera olika platser i huset var av typ O, eller noll som vi säger i Sverige. Men något som blev en utmaning i det här fallet var faktumet att det inte fanns någon registrerad information om Lees blodgrupp eftersom att hon aldrig hade lämnat blodprov eller behandlats för någonting på sjukhus. Och rent spontant känns det ju ganska konstigt att de inte visste vilken hennes exakta blodgrupp var. Men enligt polisen så fanns det helt enkelt ingen tillgänglig information som de kunde ta del av och använda som en jämförelse. Man har dock senare kunnat fastslå att Lee bara haft blodgrupp A eller 0. Och under hela utredningens förlopp har polisen alltid utgått ifrån att blodet i huset tillhörde Lee, även om de inte kunde veta det med 100% säkerhet. Och med tanke på mängden blod som hittades i huset så utgick polisen också ifrån att det här inte bara handlade om ett försvinnande utan troligtvis en kidnappning och med hög sannolikhet även ett mord. I början av september hade den chockerande och oroväckande nyheten om Lees försvinnande publicerats i lokaltidningen. Man uppmanade då allmänheten att hålla utkik och kontakta polisen om man såg en tonårig flicka som stämde in på Lees personbeskrivning. Och drygt en vecka efter försvinnandet så kom det äntligen in ett tips. Det här tipset kom från en person som tyckte sig ha sett Lee på en McDonald's-restaurang i den närliggande staden Boonville. Hon beskrevs då ha befunnit sig vid restaurangens drive-thru tillsammans med en äldre man. Polisen lyckades inom kort lokalisera den här mannen och den unga flickan som han hade med sig i bilen. Men det hela visade sig då vara ett olyckligt misstag och det var alltså inte Lee som personen hade sett. Bara någon vecka efter den här McDonald's-incidenten så dök det upp ett paket i posten hemma hos Vicky på Honey Locust Drive. Avsändaren hade dock stavat fel på gatunamnet och glömt bokstaven E i ordet honey så att det istället stavade Honey Locust Drive. Själva paketet var adresserat till namnet B. Yarborough, alltså Barney Yarborough. Han hade ju dock flyttat därifrån efter separationen så Vicky kontaktade honom för att berätta att han hade fått ett paket som hade råkat postas till hennes adress. Barney svängde förbi för att hämta upp det här paketet och när han öppnade upp det så dröjde det inte länge innan han insåg vad som låg inuti. Det var då nämligen Lees försvunna glasögon. Efter att ha mottagit det här paketet så kontaktade Vicky polisen på en gång och förklarade vad det var som hade hänt. Och därefter omhändertogs paketet och dess innehåll för analys. Något som de snabbt kunde bekräfta var att paketet hade skickats från en annan stad och mer exakt från Boonville. Alltså staden där en person tyckte sig ha sett Lee på McDonald's bara någon vecka tidigare. Och givetvis kändes det hela lite väl osannolikt för att kunna vara en slump. Men samtidigt visste man ju också med säkerhet att flickan i bilen vid McDonald's inte var Lee. Så med andra ord var det här helt enkelt en väldigt förvirrande utveckling kopplat till just Boonville. Man noterade också att paketet hade 6 stycken frimärken. Men baserat på paketets storlek, tyngd och hur långt det skulle skickas så skulle egentligen 3 frimärken ha räckt gott och väl. Därför fanns en teori om att avsändaren inte hade gått till ett postkontor för att skicka iväg paketet utan istället på egen hand hade säkrat upp med extra frimärken för att vara helt säker på att paketet skulle komma fram. Men däremot hade ju avsändaren inte bemödat sig om att kontrollera att gatuadressen var korrekt stavad. Ett annat alternativ kan ju dock också ha varit att avsändaren av någon anledning stavade fel på adressen med mening. Polisen försökte också analysera handstilen, men det ledde dessvärre inte heller till några konkreta resultat. Utöver själva paketet och glasögonen så analyserades dessutom alla frimärkena med förhoppningen om att det skulle gå att få fram DNA. Men det visade sig då att samtliga frimärken hade klistrats fast med vatten snarare än saliv. Med andra ord hade avsändaren tänkt till lite extra för att undvika att kunna spåras. Och det var endast Lees glasögon som låg i det här paketet. Det fanns inget kidnappningsbrev eller någon lapp med ett budskap eller förklaring från avsändaren. Polisen misstänkte därför att paketet skickades i syfte att vilseleda och distrahera i arbetet med utredningen. Speciellt med tanke på att det kom från Boonville, strax efter att Lee misstogs för att ha setts där. Men den här incidenten togs i alla fall på stort allvar och i samband med det här så kopplades även FBI in i utredningen.
Hold up. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
När en person försvinner på det här sättet som Lee gjorde, så är det ju såklart vanligt att polisen börjar med att utreda den försvunna personens närmaste familj och umgängeskrets. Och det här fallet var heller inget undantag. Speciellt också med tanke på att mamma Vicky uppges ha varit den person som senast såg Lee den här morgonen. Och dessutom var den person som var först på plats efter försvinnandet. Därför blev ju såklart hennes beskrivningar och uttalanden oerhört viktiga för själva utredningen, eftersom hon satt på så mycket viktig information. Tre personer som blev viktiga för polisen i ett tidigt skede av utredningen var därför mamman Vicky Yarborough, pappan Donald Ochi och Vickys exman Barney Yarborough. Donald blev dock utesluten ganska så snabbt eftersom att han vid tidpunkten för försvinnandet bodde i Virginia och det fanns inte någonting som indikerade att han skulle ha varit inblandad. Även Barney uteslöts relativt snabbt från utredningen och man lyckades inte heller hitta något svar eller någon förklaring till varför paketet med Lees glasögon var adresserat just till honom. Trots att Barney och Vicky hade separerat och inte längre bodde tillsammans så uppges han ha varit högst delaktig i sökinsatserna för att hitta Lee. Han ska dessutom ha varit behjälplig i själva utredningen och genomgick bland annat ett lögndetektortest som han då klarade utan några som helst konstigheter. Utöver det så hade Barney också ett starkt alibi för tidpunkten då försvinnandet och den förmodade kidnappningen antogs ha ägt rum. Och sen kommer vi då till Vicky. Som sagt var ju hon verkligen en nyckelperson i den här utredningen, så polisen genomförde därför väldigt många intervjuer och förhör med henne. Och även om polisen vid det här laget kanske inte såg Vicky som skäligen misstänkt, så ska däremot delar av befolkningen i Tupelo ha gjort det. Donald har nämligen uppgett att under den här perioden som han befann sig i staden för att hjälpa till i sökandet, så blev han uppringd och kontaktad av massa olika personer som bodde i området. Många ska då främst ha velat höra av sig för att säga att Lee var en fantastisk ung tjej och att de verkligen beklagade vad det var som hade hänt. Men vissa av de här personerna ska enligt Donald själv också ha velat framföra ett annat typ av budskap. Nämligen att de tyckte att man borde utreda och förhöra den försvunna flickans mamma, alltså Vicky. Men som sagt så gjorde ju polisen redan det och även Vicky fick genomgå lögndetektortest under utredningens gång. Ett av testerna utfördes av polisen i Tupelo ganska direkt efter försvinnandet och två av testerna utfördes av FBI ett par veckor senare. Samtliga tester utfördes av helt olika personer och Vicky misslyckades alla tre gånger eftersom resultatet varje gång indikerade att hon dolde något eller inte talade sanning. Och en detalj som ofta kommer upp i det här fallet är att Vicky under sin karriär i armén hade utbildats inom avancerad förhörsteknik. Hon hade alltså själv arbetat som förhörsledare och hade därför väldigt mycket erfarenhet av att hantera pressade och utmanande situationer. Av denna anledning så är det många som tycker att det är märkligt att hon, om någon, misslyckades med inte bara ett utan tre lögndetektortest. När Vicky själv har uttalat sig om de här resultaten så har hon sagt att hon dessvärre inte har någon förklaring till varför hon misslyckades tre gånger. Men att det egentligen inte är speciellt konstigt att hennes kropp reagerade vid testtillfällena eftersom att hennes dotter precis hade försvunnit. Och i ärlighetens namn så ligger det ju såklart någonting i den förklaringen. För om man som förälder inser att ens barn plötsligt försvunnit under våldsamma omständigheter så är det nog väldigt svårt att behålla någon form av kontroll över hur ens kropp reagerar. Och bara för att Vicky var en erfaren förhörsledare som var van vid pressade situationer så betyder ju inte det att hon kunde koppla på det professionella lugnet när det gällde sin egen dotter. För det är ju såklart väldigt annorlunda när det handlar om ens eget liv och ens egen familj. Det ska dock sägas att även Donald fick genomgå ett lögndetektortest som han då klarade utan problem. Och detsamma gällde ju även Barney. Däremot finns det ju såklart en hel del åsikter och skepsis kring sådana här typer av tester. Och framförallt gällande om de ens bör användas i samband med brottsutredningar. Och hur man än ställer sig i den frågan så kvarstår ju faktumet att lögndetektortester bör ses som en form av verktyg snarare än konkret bevisföring eller fakta. Oavsett så var i alla fall 3 misslyckade lögndetektortest inte precis till Vickys fördel i det här fallet. Och det är fortfarande många som tycker att det hela känns väldigt misstänksamt. Men när polisen utredde Vicky så fanns det ingenting konkret som visade på att hon skulle haft någonting att göra med sin dotters försvinnande. Så även om hon fortfarande var av intresse i utredningen så fanns det inga belägg för att se henne som skäligen misstänkt. Dagar, veckor och månader passerade sedan i snabb takt efter Lees försvinnande. Och fortfarande fanns det inga spår av vart hon kunde ha tagit vägen. Men under hösten 1993, alltså drygt ett år efter försvinnandet, så dök det upp någonting som verkade vara det första riktiga genombrottet i fallet. Det var då nämligen en lantbrukare som hade hittat ett mänskligt kranium i ett dike i närheten av ett sojafält. Det här var vid ett område som ligger ungefär 15 minuters bilfärd söder om Tupelo. Kraniet undersöktes av en rättsläkare och därefter gick man ut offentligt med information om att det var en bekräftad matchning med Lee Ochi och att det alltså var hennes kvarlevor som hade hittats vid sojafältet. Men ett par dagar senare så togs det här uttalandet tillbaka med en förklaring om att rättsläkaren behövde genomföra ytterligare tester. Det var nämligen så att man inte hade använt sig av Lees allra senaste tandavtryck vid den första undersökningen. Efter ytterligare tester så visade det sig att kraniet inte alls tillhörde Lee, utan istället en 27-årig kvinna som hade försvunnit under våren 1993. Och nu är inte vi speciellt kunniga inom det här området, men det känns ju spontant ganska så märkligt att man kan missta en 27-årings kranium för en 13-årings. Men oavsett vad så blev ju det här, som man kan förstå, en stor nyhet i lokaltidningarna. Både när de gick ut med att det var Lee Ochis kvarlevor, men också när det blev känt att det skett ett misstag och att det faktiskt var en helt annan person. Man kan ju inte heller föreställa sig den chocken och känslomässiga stressen som båda offrens familjer behövde gå igenom när allt det här hände. Men återigen så hamnade utredningen nu tillbaks på ruta 1 och sanningen kring vad som faktiskt hände Lee började kännas mer och mer avlägsen. Efter den här incidenten med kraniet så har faktiskt inga större uppdateringar skett i det här fallet. Och det är fortfarande högst oklart vem eller vilka som låg bakom Lees försvinnande. Men som i de allra flesta olösta fall så finns det ju som sagt en hel del olika teorier kring både motiv och gärningsman. Den övergripande teorin kring själva händelseförloppet är i alla fall att någon eller några tog sig in i huset på ett eller annat sätt och sen misshandlade Lee tills dess att hon dog eller åtminstone hade allvarliga skador. Därefter valde gärningsmannen att transportera ut hennes kropp till en bil eller annat fordon genom att placera den i sovsäcken som saknades från hemmet. Det här antas ha varit både för att dölja själva kroppen men också för att undvika ytterligare blodspår i och utanför huset. Och om det fanns något sexuellt motiv bakom bortförandet så anses det troligt att gärningsmannen valde att transportera bort Lee från hemmet för att sen förgripa sig på henne på en annan, mer avskild plats. Men i det här scenariot så finns det ju såklart också en del saker som faktiskt talar emot att det var så här det gick till. För det första så finns det ju inga vittnesmål eller uppgifter om att någon i området sett en okänd bil parkerad utanför bostaden. Visserligen var det ju säkert många som redan hade åkt iväg till sina arbeten vid 8-tiden och därför inte var hemma. Och om någon var hemma kanske de inte noterade eller tänkte på den detaljen överhuvudtaget. Bostaden låg ju också väldigt nära andra hus. Och om en främling tog sig in i huset kan man ju tänka sig att Lee hade skrikit på hjälp och att någon granne då förhoppningsvis hade kunnat höra det. Men inte heller det här finns det några uppgifter om. Fortsätter man sen på spåret kring att det var just en främling eller helt okänd person som tog sig in i huset den här morgonen, så finns det en ganska intressant fråga som många ställer sig. Och det är nämligen hur den här personen visste att Lee skulle vara själv hemma just den här morgonen, just den här tiden. Det känns helt enkelt ganska så osannolikt att någon på måfå skulle chansa på att ta sig in i huset en helt vanlig torsdagsmorgon. Speciellt också vid just den här tiden, eftersom det säkert fanns vissa personer som inte hade hunnit åka iväg till jobbet än, och då i teorin hade kunnat bevittna delar av händelseförloppet. Det känns ju dessutom ännu mer osannolikt att det här mot förmodan skulle hända just den dagen, just den timmen, när Lee, enligt Vicky, för första gången någonsin blev lämnad själv hemma. Självklart kan ju så pass osannolika och olyckliga saker inträffa, men det känns kanske inte som det mest troliga scenariot. Många tror därför att om det var en helt okänd person så lär den här gärningsmannen i alla fall ha bevakat familjen under en längre period innan den här morgonen. På det sättet skulle man ju eventuellt ha kunnat lista ut ungefär vilken tid som Vicky brukar åka till jobbet och att Lee förr eller senare skulle behöva spendera tid ensam i hemmet. Bevakar man någon länge nog är det ju absolut inte omöjligt att få en bra överblick kring personens vardag och rutiner. Och även om det är möjligt att det var en helt okänd gärningsman så finns det också en vanligt förekommande teori som innebär att gärningsmannen istället var en person som Lee faktiskt kände. Antingen på ett mer ytligt plan eller att det var någon som Lee eller Lee och Vicky kände ganska så väl. För den personen skulle ju då eventuellt ha mer kunskap kring hur deras liv och vardagsrutiner såg ut. Det fanns ju heller inga som helst tecken på att någon hade försökt bryta sig in i hemmet, vilket skulle kunna innebära att Lee kanske hade öppnat och släppt in gärningsmannen helt frivilligt och utan tvång. Den här personen skulle ju till exempel ha kunnat hitta på att anledningen till besöket var att hämta upp eller låna någonting, och på det viset lyckas ta sig in i bostaden utan att väcka misstanke. Dessutom ska ju Lee enligt uppgift ha varit väldigt bekväm med att prata med vuxna, så det kanske på något sätt kan ha bidragit i den här situationen. Vicky har också uttalat sig om att Lee aldrig skulle ha öppnat dörren för någon som hon inte kände igen, så därför känns det också mer troligt att det var någon som kändes bekant och som hon litade på. Det leder oss in på en person som Vicky själv och många andra tror kan ligga bakom Lees försvinnande. Det är nämligen en man som heter Oscar McKinley Kearns, som också kallades för Mike. Han arbetade och var väldigt aktiv i den lokala kyrkan som Vicky och Lee brukade besöka. Utöver det så delade han också Lees stora intresse för hästar och ridning, så de brukade därför också besöka samma stall i området. Och den här Mike bodde enligt uppgift i västra Tupelo, och inte heller speciellt långt ifrån bostaden på Honey Locust Drive. Så man kan ju absolut förstå att det här var en person som skulle kunna vinna både Vicky och Lees tillit, och som inte framstod som suspekt eller hotfull. Den här mannen var dock långt ifrån en pålitlig människa och har gjort sig skyldig till flera fruktansvärda brott. I maj 1993, ungefär 9 månader efter Lees försvinnande, så begav sig Mike nämligen till staden Memphis där han kidnappade och våldtog en 15-årig flicka. Han uppges ha träffat den här flickan via kyrkan i Tupelo. Hon hade då varit ensam hemma tidigt på morgonen när han tog sig in i bostaden och kidnappade henne. Efter att han hade kidnappat och våldtagit henne ska han ha släppt henne fri och kort därefter greps han av polis. Mike erkände då brottet och dömdes till fängelse. Men av någon anledning så lyckades han komma undan från att sitta av hela sitt straff och var sen ute på fri fot igen efter ungefär 4 år i fängelse. 2 år senare greps han igen och då var det för att ha kidnappat ett gift par och våldtagit kvinnan i paret. Därefter blev han fängslad igen och fick då ett betydligt hårdare straff. Och man kan ju absolut se vissa likheter och saker som gör att Mike känns som en möjlig misstänkt. Han har ju trots allt gjort sig skyldig till liknande brott och mycket talar för att han skulle ha kunnat ligga bakom Lees försvinnande. Men dessvärre har polisen aldrig lyckats hitta tillräckligt med bevis för att kunna styrka det här och han har därför aldrig kunnat gripas eller åtalas för någon form av inblandning i just det här fallet. Så framförallt är det kanske Vicky, snarare än polisen, som än idag ser honom som huvudmisstänkt. Något man kan konstatera är ju i alla fall att det finns väldigt många detaljer i det här fallet som gör allting ännu mer förvirrande. Dels har ju Vicky bland annat uppgett att garagedörren var öppen och lampan i garaget var tänd när hon återvände hem runt 9:15. Hon själv har dessutom sagt att hon alltid brukar släcka och stänga garagedörren och kände sig därför säker på att hon hade gjort det även den här morgonen. Men däremot så hade hon ju inget specifikt minne av att hon hade gjort det. Så man kan ju därför undra hur det egentligen låg till med det här. Och om det var gärningsmannen som öppnade garaget så är det ju ganska oklart vad själva syftet till den handlingen var, eftersom det borde dra till sig onödig uppmärksamhet. Enligt vissa källor så ska den här lampan i garaget dessutom ha varit kopplad till dörren, vilket innebär att den bara tändes i några minuter i samband med att man aktiverade garagedörren. Om det faktiskt stämmer så bör ju Vicky i sånt fall precis ha missat något eller någon när hon kom hem, eftersom lampan då var tänd. Men som mycket annat i det här fallet så finns det en hel del motstridiga uppgifter, vilket gör det svårt att veta helt säkert. En annan detalj som känns väldigt konstig är ju också faktumet att det såg ut som att gärningsmannen hade försökt städa upp efter sig. Dels i handfatet på toaletten, men också genom att lägga Lis blodiga nattlinne och BH i tvättkorgen. Och det här känns ju som ett ganska märkligt beteende om syftet var att städa upp. För i sånt fall så var det inte speciellt bra gjort, eftersom det fortfarande fanns utsmetat blod på flera andra platser i huset. Trots det så hade personen tagit sig tiden att lägga ner kläderna i tvättkorgen. Sen kan det ju som sagt ha varit Lee själv som hade gjort det här. Men spontant känns det kanske inte så troligt om det nu var så att hon hade blivit skadad och blödde kraftigt från huvudet. Att fokusera på att byta om och lägga ner plagg i tvättkorgen kanske inte vore första prio i det läget. Men som sagt så är det här en oerhört märklig detalj som ingen, inklusive polisen, har lyckats förstå sig på. Det här leder oss sen in på en av de vanligaste och dessutom mest kontroversiella teorierna i det här fallet. Nämligen att det skulle vara Vicky själv som ligger bakom sin dotters försvinnande. Och just den här detaljen kring tvättkorgen är en av flera saker som gör att många faktiskt har misstänkt att Vicky skulle vara den okända gärningsmannen. Hon beskrivs ju nämligen som en oerhört pedantisk och ordningsam person som troligtvis inte skulle kunna låta bli att försöka städa upp i den mån det gick. Sen kan man ju fundera över varför hon skulle välja att lägga ner blodiga kläder i tvättkorgen istället för att exempelvis bränna upp eller slänga dem. För Vicky beskrivs nämligen också som en extremt intelligent person. Så om det nu var hon som hade skadat eller till och med mördat Lee så känns det ju som att hon skulle ha kunnat täcka upp efter sig bättre än så. Men som vi nämnde i början av det här avsnittet så verkar det som sagt florera ovanligt mycket rykten och spekulationer kring just det här fallet. Bland annat handlar det om att Lee inte ska haft det speciellt bra eller tryggt hemma med Vicky och Barney och att de på olika sätt ska ha behandlat henne illa. Det finns vissa uppgifter om att Lee ska ha kommit till skolan med blåmärken och blåtiror och att Lee och Vicky då haft helt olika historier om hur det här hade gått till. Men det finns egentligen inga konkreta bevis för att Lee ska bli fysiskt eller psykiskt misshandlad eller mådde dåligt hemma. Så det här är ju alltså helt obekräftade uppgifter. Men utöver att Vicky misslyckades med 3 lögndetektortest så finns det en hel del andra saker som har gjort att hon ofta blivit utpekad som misstänkt i fallet. Dels handlar det om det faktumet att hon var den sista som såg sin dotter i livet och dessutom först på plats efter försvinnandet. Det finns ju inte några vittnesmål eller bevis som pekar på att någon okänd gärningsman ska ha brutit sig in eller tagit sig in i bostaden. Men däremot vet man att Vicky var på plats under morgonen. Många tycker dessutom att det är väldigt konstigt att hon har uttalat sig om att det var första gången Lee var själv hemma, när det finns uppgifter som pekar på att så inte var fallet. En annan detalj som många ställer sig frågande till är varför hon skulle ha valt att lämna sin dotter själv hemma just den dagen när det varnades för kraftiga stormar Och Lee dessutom var livrädd för åska och oväder. Sen var det också så att hon lämnade Lee själv hemma och ganska direkt började ringa hem för att kolla till henne. Och så fort hon inte fick svar så bestämde hon sig för att åka hem från jobbet. Det skulle ju faktiskt ha kunnat vara så att Lee hade hoppat in i duschen eller var på toaletten när det ringde och därför missade samtalen. Samtidigt är det också fullt rimligt att Vicky helt enkelt var extra orolig och hade en magkänsla som sa att någonting var fel. Det är ju såklart omöjligt att veta hur hon resonerade och att själv försöka sätta sig in i situationen. Men många föräldrar har ju verkligen en naturlig förmåga att kunna avgöra när det är läge att vara orolig på riktigt. Det finns däremot de som tror att Vicky åkte till jobbet den här morgonen, dels för att skapa ett alibi för sig själv, men också för att kunna lämna en rimlig tidslucka där misshandeln och bortförandet av Lee skulle ha kunnat äga rum. Och det finns såklart också en hel del skepsis kring den här extremt korta tidsperioden då allt ska ha ägt rum. Att en gärningsman ska lyckas ta sig in i huset, misshandla och eventuellt mörda Lee, frakta bort kroppen, städa upp lite efter sig och sen hinna fly precis innan Vicky kom hem känns helt enkelt ganska så osannolikt. Men bara för att det verkar osannolikt betyder det såklart inte att det är omöjligt. De personer som är övertygade om att Vicky är skyldig har förklaringar till det mesta i det här fallet. Bland annat så finns det en misstanke om att det var hon som postade Lees glasögon hem till sig själv och medvetet stavade fel på adressen för att vilseleda polisen. Det här inträffade ju efter att en person tyckte sig ha sett Lee vid McDonald's i staden Boonville. Så därför kan ju Vicky passa på att spä på den teorin genom att posta glasögonen just därifrån. Faktumet att hon adresserade paketet till Barney misstänks vara eftersom de hade bråkat en hel del i samband med separationen och att hon därför ville sätta dit honom för brottet. Det är dock väldigt oklart vad motivet skulle vara för Vicky att vilja skada eller döda sin egen dotter. Men bland annat så finns det en teori om att de ska ha bråkat om något den här morgonen och att det helt enkelt eskalerat så till den grad att Lee till slut dog av sina skador. Vicky ska då ha gömt kroppen i sovsäcken och sen gjort sig av med den. Däremot kan man ju då undra varför hon ens skulle nämna för polisen att en sovsäck saknades från hemmet. Och hur hon under extrem tidspress lyckats gömma kroppen så pass väl att den än idag inte har hittats. Det finns helt enkelt väldigt många obesvarade frågor, hur man än väljer att se på det. Och man skulle kunna göra ett helt eget avsnitt bara om alla teorier och detaljer som handlar om just Vickys del i det hela. Men det förändrar ju fortfarande inte faktumet att det inte finns några konkreta bevis gentemot henne och att hon därför aldrig har ansetts vara skäligen misstänkt i det här fallet. Vicky uppges dessutom ha varit väldigt behjälplig i utredningen och har gjort det hon har kunnat för att hitta sin dotter och ta reda på sanningen kring vad som hände. Det man kan säga är i alla fall att om Vicky skulle ligga bakom Lees försvinnande så är det verkligen fruktansvärt. Samtidigt är det också fruktansvärt på ett helt annat sätt om hon inte ligger bakom försvinnandet. För då behöver hon dels leva med faktumet att hennes 13-åriga dotter helt plötsligt försvann och troligtvis inte lever längre. Men också faktumet att väldigt många tror att det är hon som är ansvarig för det hela. Vicky har dock uttalat sig om att hon är fullt medveten om att många där ute misstänker henne. Men att hon själv vet sanningen och därför inte tar åt sig av det. Hon har också sagt att hon absolut inte klandrar polisen för att ha utrett och förhört henne så pass många gånger. För om de inte hade gjort det så hade de faktiskt inte skött sitt jobb ordentligt. Men en sak som faktiskt är lite chockerande är att Lees pappa Donald vid flera tillfällen har uttalat sig på ett sätt som hintar om att även han misstänker att Vicky skulle ha varit inblandad i deras dotters försvinnande. Och om det ligger någon sanning i det uttalandet är ju såklart väldigt svårt att veta. Men en sån typ av anklagelse är såklart något helt annat än att snacka lite skit om ett ex som många gör efter en separation. Oavsett vad så har Donald uppgett att han tyvärr är helt övertygad om att Lee inte är vid liv, utan att hon på ett eller annat sätt blir misshandlad till döds inne i huset på Honey Locust Drive. Och det ska sägas att vi, i vanlig ordning, inte har tagit upp varenda detalj i det här fallet, för det finns hur mycket information som helst där ute. Och som sagt så är det ju inte heller helt enkelt att veta vad som är sanning och vad som är påhittat eller rykten. Men en sak är i alla fall säker. Och det är ju att Lee absolut inte förtjänade vad det än var som hände henne. Hela den här upplevelsen måste ju såklart ha varit helt fruktansvärd för Lee själv och för hennes familj och anhöriga som än idag inte har lyckats få några svar. Men det här är fortfarande ett aktivt fall och polisen i Tupelo har uppgett att de än idag får in tips kring utredningen. Allt som kommer in undersöks och följs upp med en stark förhoppning om att en vacker dag ska komma in ny information som gör att alla andra bitar faller på plats. Och att man därigenom också ska lyckas besvara den snart 30-åriga frågan kring vad det var som faktiskt hände och vem som låg bakom Lees tragiska och oförklarliga försvinnande.
Jag måste nog ändå erkänna att jag kan förstå varför många misstänker att det är Vicky själv som ligger bakom det här försvinnandet. För det finns ju verkligen en hel del konstiga detaljer i själva händelseförloppet, men också kring hennes agerande efteråt. Och en av de sakerna är ju bland annat att hon inte nämnde någonting om att det fanns blodspår i huset när hon ringde upp Donald den första gången. Utan då ska hon ju egentligen bara ha sagt att Lee är inte hemma, jag kan inte hitta henne. Och det känns väldigt konstigt att hon inte bara skulle berätta allting in i minsta detalj på en gång. Han var ju ändå hennes pappa och oavsett om deras relation var bra eller inte så borde hon förstå att han absolut borde få veta den informationen. Men som med det mesta i det här fallet så kan man ju då bara vända på det och se det från ett helt annat perspektiv. För Vicky kan ju helt enkelt ha varit i chocktillstånd och då är man ju faktiskt inte alltid helt logisk i sitt sätt att agera. Så det kan ju faktiskt bara ha varit på grund av det.
Ja, alltså det känns ju lite som att allt har någon form av förklaring och kan ses ur flera olika perspektiv. Vilket gör det väldigt svårt att försöka få ihop en rimlig förklaring till vad som hände. Men jag kan ändå tänka att det allra märkligaste i det här fallet kanske är själva tidslinjen. Och den lilla luckan som fanns tillgänglig för en potentiell gärningsman att agera på. Det känns ju som att det är väldigt många olika saker som ska klaffa för att det här skulle ha kunnat hända. Oavsett vilken teori man tror på. Sen är det såklart också väldigt synd att inga grannar eller personer i närheten märkt av någonting den här morgonen. Och en annan sak som såklart inte hjälpte var ju att den här stormen befann sig över Tupelo just när det här inträffade. Och att själva ovädret gjorde att polishundarna inte kunde få fram några spår. För man kan ju inte låta bli att undra vad det hade kunnat leda till annars.
Ja, och om inte annat kanske det hade gjort att det hade funnits lite mer att gå på och att det här fallet inte hade behövt vara olöst nästan 30 år senare. Men man får ju verkligen ta och hoppas att polisen en vacker dag lyckas med att lösa den här gåtan. Och framförallt får man ju också hoppas att Lees familj och anhöriga kommer kunna lägga den här händelsen bakom sig i den mån det går. Och om Vicky är helt oskyldig i det här, vilket hon mycket väl kan vara, så vore det ju väldigt bra om det kunde bli bevisat och officiellt så att hon inte behöver bli felaktigt anklagad längre. Men som ni märker så är ju vi och många andra ganska så ambivalenta i allt det här. Och det är väldigt svårt att spekulera kring vad som faktiskt hände den där morgonen. Så om ni som lyssnar sitter på några bra tankar eller teorier så får ni såklart hemskt gärna dela med er av dem. Och som alltid når ni oss enklast via Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Och med det sagt så har det ju faktiskt blivit dags för oss att runda av för den här veckan.
Ja, och på tal om att runda av saker så kommer jag med en lite tråkig nyhet här. Men det är ju nämligen så att det här faktiskt var det näst sista avsnittet för den här säsongen. Men lyckligtvis behöver vi inte säga hej då riktigt än. Så vi tar helt enkelt och skjuter på det lite grann och så hörs vi som vanligt igen nästa måndag. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Rysapodden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.